Sakari Silvola, du har nyss gett ut en bok som heter Nukkumatin kylmä sota, John Blunds kalla krig, som handlar om den östtyska dockanimationen Unser Sandmännchen. Hur kommer det sig att du intresserar dig för just den här skapelsen, figuren Unser Sandmännchen?
No, det är en ganska lång historia, åtminstone på det sättet att det började redan då när jag var barn. Nukkumatti eller John Blund eller Unser Sandmännchen, det var en del av Pikkukakkonen. Och det var både början och slutinslaget för hela programmet. Och den kom varje kväll, eller från måndag till fredag. Det var någonting som alla tittade på. Åtminstone alla barn, eller åtminstone alla barn som hade finska som modersmål tittade på Pikkukakkonen på 80-talet, då när jag var barn. Men jag tänkte inte då varifrån han kommer eller vilket slags ideologi eller världsbild han representerar. Det började intressera mig sen mycket senare. Först när jag studerade samhällsvetenskapliga ämnen och blev journalist och fick sen göra radio- och tv-dokumentärer om närhistoria. Och på något sätt började det kännas så att många saker som jag var intresserad av möttes eller var på något sätt närvarande i Unser Sandmännchen. DDR-karaktären som är förstås bara en variant av den urgamla karaktären som heter John Blund på svenska. Jag har också varit mycket intresserad av Berlin och tyckt om staden. Jag har besökt där flera gånger och började sen faktiskt köpa och ta hem såna gamla Unser Sandmännchen-dockor som souvenirer. Det började säkert för över 10 år sedan. Och sen för några år sedan blev jag valt av Helsingin Sanomain säätiö som en stiftelse som stipendiat till Berlin. Och där hade jag vid Freie Universitet den här DDR-nukkumatti Unser Sandmännchen som min projekt. Och jag fick träffa och intervjua många människor som har faktiskt gjort serien i DDR. Och många andra människor också som visste om temat. Och det blev lite så att det kom alltid något nytt. Och efter det här året gjorde jag sen också en radioserie, Nukkumatin kylmä sota. Den har faktiskt samma namn som min bok. Och den här serien är fortfarande på Yle Areenan. Och efter den här serien tog sen förlaget SKS, Suomalaisen kirjallisuuden seura, kontakt och frågade om det här skulle kunna också bli en bok. Det hade jag själv inte faktiskt tänkt på, men började sen tänka att varför inte. Eftersom jag visste källorna, jag kände redan många människor som har gjort serien och kan berätta om temat. Och jag kände arkiven och sen blev det en bok också.
Ja, och som du redan nämnde så handlar det ju mycket om historia och också den här figuren Unser Sandmännchen är ju väldigt tydligt knuten till en viss historisk period. Han kom ju till sent i november 1959 som en DDR-produkt. Vilken relation skulle du säga att Unser Sandmännchen hade till den socialistiska ideologin och till samhällsmodellen i Östtyskland?
No, det är en intressant fråga och samtidigt en ganska svår fråga. Innan jag svarar precis på det skulle jag också vilja betona att det finns mycket som inte politiskt eller socialistiskt i serien. Allt är inte propaganda. Om man har tittat på Nukkumatti Unser Sandmännchen som barn så ska man inte tro att man har blivit på något sätt hjärntvättat av propaganda. Det finns mycket sådär allmängiltigt eller universalt. Betydelsen av vänskap och solidaritet, de är viktiga i serien. Utan att det skulle vara något politiskt. Men förstås samtidigt är det självklart att Unser Sandmännchen, som betyder alltså vår John Blund på tyska, den var en produkt av DFFs, alltså östtyska TVns så kallade barnprogram, som hade en uppgift att för sin del uppfostra barn så att de skulle bli lojala socialistiska medborgare. Och redan den här starten eller födelsen år 1959 som du redan sa, den baserade på kampen mellan öst och väst. Det var nämligen så att man fick i DDR veta i november 1959 att Sender Freies Berlin, alltså västtyska tv-kanalen, ska snart starta Sandmännchen-serie. Den hette faktiskt Das Sandmännchen. Man fick veta om det här i DDR och i DFF. Och där ville man vara snabbare. Och det lyckades de med så att Unse Sandmännchen, den här östtyska varianten, den började på TV sen 9 dagar före Das Westsandmännchen. Det här var bara den här början. Unse Sandmännchen blev sen någonting som jag har kallat för ambassadör för DDR och socialism. Och det var han på många sätt. Han är förstås kosmopolit, han reser i många länder, men han håller sig på sin egen sida av världen. Det vill säga socialistiska länder för det mesta. Det finns ett par undantag, de är också intressanta. Han representerar östtysk och sovjetisk teknologi, speciellt med sina färdmedel eller fordon. Visar socialistisk arkitektur och så vidare. Att den finns där, den här bakgrunden, mycket närvarande om man kan hitta den.
Mm. Och då också så blir han ju på sätt och vis en sån här, ska vi säga, ideologisk förebild och rollmodell, kanske just framförallt för barnen, eftersom den här visades ju som för barn. Och hur skulle du säga att det kom direkt till uttryck? På vilka sätt, vilka detaljer kan man se?
Ja, jag skulle säga att karaktären och hela serien, den representerar ideal medborgarskap, ska man kunna säga. Den visar för barn vad man kan bli när man blir stor, om man läser och pluckar flitigt, är intresserad av vetenskap, sport, följer reglerna. Då kan man själv bli något som var idealiserat i DDR. Till exempel idrottare, forskare eller till och med kosmonaut. Eller sen en vanlig arbetare, till exempel byggarbetare. Det var också ett fint yrke att ha i DDR. I flera avsnitt ser man byggarbetare som håller på att bygga ett höghus. Och Unse Sandmännchen själv kör till exempel cementbil i ett par avsnitt. Och jobbar som brandman till exempel. Så att han tjänar samhället på många sätt, det är viktigt i serien. Samtidigt måste man igen påminna att inte alls allt i hans karaktär eller medborgarskap är socialistiskt eller politiskt. Han kan alla läkarna och han beter sig alltid bra. Han är en bra modell på många sätt. Han är någonting mellan ett barn och en vuxen människa, skulle man kanske kunna säga. Han leker med barn, men han har auktoritet samtidigt. Han blir alltid respekterad av barn. Dessutom säger han aldrig någonting, han pratar inte. Men han kan flyga och köra alla möjliga färdmedel och resa utomlands. Men han måste också, som sagt, hålla sig inom gränsen av den socialistiska världen. Så att på det sättet är han också en rollmodell.
På tal om just det här med byggarbetsplatser och nybyggen, så var ju också John Blund väldigt aktiv i att besöka just olika, ska vi säga, bostadsområden som byggdes. Han besökte olika monument som byggdes i Östberlin till exempel. Varför valde man att göra så att John Blund just besökte alla de här platserna, och vilken värld var det man ville visa fram?
Det är en viktig fråga, vad man ville visa och sen vad man inte ville visa. Mm. Och det är lika viktigt vad man inte ville visa i serien. Till exempel Berlinmuren syns aldrig i serien, den fick inte synas. Man ser knappast någonting som är äldre än DDR faktiskt. Man kan säga att hela historien i serien börjar från DDR. Men DDR-monumenterna och den socialistiska arkitekturen, de är viktiga i serien. Till exempel TV-tornet, republikens palats, de visas flera gånger i serien, de är mycket, mycket viktiga saker att visa förstås, för att man var stolt över dem i DDR. Som jag sa, Unse Sandmännchen kosmopolit, men han lever och reser nästan enbart i de socialistiska länderna. Men det som är också viktigt är att han har ett speciellt förhållande till östtyska vardagen. Som du sa, uppenbarar han sig på gårdena av nya stora betonghusen som ligger i nya förorterna, som man också var mycket stolt över i DDR. Eller på pionerläger med pionerbarn. Så att fast hans färdmedel eller fordon får oftast mest uppmärksamhet, så när man pratar om Unsesandmännchen är det kanske allra viktigast ändå det att han visar vardagslivet på ett positivt sätt. Han är en fantasikaraktär, men man ser honom i realistiska, socialistiska omgivningar eller miljöer. Och den här kombinationen är, ska jag säga, unik och viktig i serien. Det var viktigt att man representerar de här miljöerna så att livet är bra här på vår sida. Man ska inte vilja bo i något annat land. Man ska vara nöjd med det man har.
När vi talar om de här olika färdmedlen, de här fortskaffningsmedlen, så var det ju väldigt speciellt, och jag vet att många barn såg fram emot varje nytt avsnitt för att tänka att oj, vad kommer John Blund att komma med idag? Men det fanns ju också en del färdmedel som visade sig vara lite kontroversiella. Då tänker jag på luftballongen eller glidflyget eller roddbåten, segelbåten, kajaken, surfbrädet och den här typen av färdmedel. Varför blev just de så kontroversiella? Varför kunde han inte komma med dem?
Eller han kunde faktiskt. Han kom också med en luftballong ett par gånger. Men det blev sen lite problematiskt. Det har just att göra med det här att man ville visa och fira den teknologiska framgången av DDR. Om man så Unsesandmännchen flyga med alla möjliga flygande föremål och luftballongen och hängglidaren till exempel sen, som var lite kontroversiella, hörde till dem. Det var lite samma som med hans resemål. Man ville visa att sådana här exotiska länder och färdmedel finns, och de fick se fascinerande ut, men man ville inte visa något exempel till dem som ville hoppa av eller fly från DDR. Ett par gånger blev det här ett problem. Det mest kända fallet hände i slutet av 70-talet när John Blund flög igen med en luftballong, och på samma kväll hoppade två östtyska familjer av genom att flyga till Västtyskland med en ballong som de själv hade faktiskt byggt eller gjort. Och efter det här blev det sen förbjudet för Unsesandmännchen att använda en luftballong. Det var förbjudet i flera år efter det här fallet. Och båtarna var också lite farliga. När Unsesandmännchen har semester vid stranden av Östersjön, så var det viktigt att han inte körde någon båt. För att där skulle också ha varit en möjlig färdmedel för ett avhopp igen. Så det var att balansera, så att säga. Att man ville visa och fira teknologin av DDR och också sovjetisk och ibland tjeckoslovakisk teknologi. Men samtidigt ville man inte visa hur man kan hoppa av.
Du nämnde här tidigare att Unsesandmännchen reste omkring till olika länder. Och det var ju också så att den här animationsserien visades i väldigt många olika länder, både i öst och i väst. Men under DDR-tiden så besökte John Blund i princip bara så kallade socialistiska länder som Bulgarien, Ungern, Sovjetunionen och så vidare. Men också finska Lappland. Hur kommer det sig att John Blund reste flera gånger till finska Lappland?
I det kalla kriget var Finland faktiskt ett ovanligt land, åtminstone på det sättet att det hade bra relationer till både DDR och Västtyskland. Och i synnerhet inom kulturbranschen fanns det mycket samarbete mellan finnarna och östtyskarna. Och Finland ansågs i DDR som en vänlig kapitalistisk land, och på det sättet var det ett undantag. Det här var nu en sån här allmän historisk bakgrund bara, men det gjorde det möjligt att Unsesandmännchen kunde skickas till Lappland i två olika avsnitt. Det som hände i praktiken var att en finsk journalist som hette, eller heter fortfarande, Taina Repo, hon jobbade då i Östberlin, och hon höll på att skriva en artikel om Unsesandmännchen. Och därför intervjuade hon Gerhard Behrendt, som faktiskt skapat hela karaktären och hela serien kan man säga, då alltså 1959. Och han arbetade fortfarande då, alltså i början av 80-talet, för Unse Sandmännchen i många, många olika roller. Och efter den här intervjun så frågade Gerhard Behrendt om Time Repo skulle kunna skriva två manuskript där Unse Sandmännchen skulle uppenbara sig i Finland, i två olika avsnitt. Både på vinter och på sommar. Det här var alltså bakgrunden, så här kom sen Unse Sandmännchen två gånger till finska Lappland. Men han reste också i Indien och Japan till exempel. I Japan uppenbarade han sig snart efter att Erik Honecker hade varit där på statsbesök. Så det här förhållandet mellan serien och riktiga världen, det är på många sätt intressant och fascinerande.
Hade statsmakten någon inverkan på Unser Sandmännchen? Kunde de påverka innehållet i den här animationen?
Statsmakten litade på Unser Sandmännchen väldigt mycket. Och de som gjorde Unser Sandmännchen visste att den här serien har en stor betydelse. Och de var ganska fria att arbeta. När jag har pratat med de här människorna som har gjort Unser Sandmännchen, de själva har känt att det var liksom inte någon som sa att just det här eller det här måste du göra. Så att de var ganska fria, och åtminstone så känner de. Men samtidigt visste de förstås vilket slags innehåll man inte ska göra. Så att de var på sin egen sida utan att det skulle vara liksom någon hela tiden och sa att vad man måste göra. Men det finns ett par undantag också i det här fallet, när innehållet har varit sådant som har kommit från uppifrån, så att säga. Två gånger besöker Unser Sandmännchen till exempel de nationale folkarmé, NVA, alltså armén och soldaterna. Och i de här fallen kan man säga att beställningen kom uppifrån.
John Blund, eller Unser Sandmännchen, överlevde Die Wende och Tysklands återförening där 1990. Och det är ju faktiskt så att man producerar nya avsnitt av den här serien än idag. Men vilken roll skulle du säga att den här tv-serien har i dagens Tyskland?
No, den är fortfarande populär. Den kommer varje kväll. Så på det sättet är allt som förut. Men den är inte lika viktig eller lika populär som i DDR-tiden. Men tiden har förändrats på många andra sätt också förstås. Den största skillnaden mellan den idag och i DDR-tiden är att den har blivit mera en sagofigur. Den har inte sån realistisk kontext som den hade tidigare. Förstås kan den inte vara politisk eller socialistisk mera, men den har också förlorat sin kontakt med vardagslivet annars också. Men det här har naturligtvis hänt med flit, alltså efter DDR hade varit förstås lättare och tryggare att ta Unser Sandmännchen till fantasivärlden. Så att karaktären finns och den är fortfarande populär, men inte lika viktig. Och det som är också viktigt är det att den visas nästan enbart i Tyskland nu för tiden. Att den är inte sån exportprodukt eller att man skulle titta på den överallt i världen som det var i DDR-tiden. Att den visades och sändes i tiotals länder.